Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Koltings nakna sanning. Och i ärlighetens namn så har podden aldrig någonsin under de föregående 212 eller 213 avsnitten varit så sen som den här veckan. Jag ska inte gå in i detalj på alla ursäkter som vi har till det, men vi har haft lite komplikationer i att hitta tiden och att hitta personalen för det här. Niklas är på pappaledighet och jag har varit ute på föreläsningar hela veckan. Vi har haft ett simcamp i helgen och dessvärre så kunde inte jag och Martina få till en tid heller den här veckan. Så att den efterlängtade frågepodden med Martina Johansson, High Fat Fitness, kommer faktiskt kommande vecka. Vi kommer att spela in nu på måndag eller tisdag och det kommer att bli en fantastisk podd. Som sidekick och bisittare idag har jag ju istället min gode vän, coachingkollega och mentor i så många avseenden i livet, Jojje Borssén. Välkommen hit, Jojje.
Tack, tack. Jag är ju ett andra stand-in här nu inom loppet av vadå, några veckor. Känns ju otroligt härligt på något sätt att få podda lite på riktigt ibland. Jag saknar poddandet.
Ja, du har ju faktiskt, vi gör ju faktiskt en annan podd också för våra coachkunder i Kolting Borssén.
Ja, men den är ju sluten bara för våra adepter.
Men sen har ju du har haft två andra poddar som du av och till har gjort.
Jag har haft en podd som heter Unika Människor som är en ren egentligen intervjupodd med unika människor helt enkelt som jag intervjuar. Och sen har jag också gjort ett provskott på en podd som jag kallade AI-podden om artificiell intelligens. Som man också kan söka på i alla kanaler.
Hur många avsnitt gjorde du det?
Där gjorde jag bara två. Där vill jag mer testa marknaden och se lite om det gick och sälja in eller skapa något kreativt. Jag gör ju lite sådana här kreativa koncept ibland för att testa saker.
Jag har ju faktiskt en present hemma till dig. Apropå den här AI-podden som jag ännu inte har gett dig. Som jag köpte till dig. Just med den här AI-podden i tanken. Men sen av någon anledning så har den blivit stående hemma i bokhyllan.
Får jag gissa? Ja. En intelligent Barbara?
Nej, inte alls. Nej. En ointelligent Barbara? Ja. Nej, men det var den här boken från Max Tegmark.
Den har jag redan läst. Ja, men jag köpte den till någon annan.
Okay.
Men den är väldigt bra.
Ja, men jag köpte den med dig i åtanke. Jag köpte nog den innan du hade läst den, men du har kanske...
Han har nu kommit med en ny bok som heter 3.0, så att du kan köpa den istället.
Hur ny är den då?
Ja, väldigt ny.
Okej, då är det inte den jag har.
Det är 2.0 du har.
2.0 jag har. Ja, en utdaterad.
Ja, den är ju liksom, det var ju förra året.
Det är fascinerande med AI-podden, eller med artificiell intelligens.
Ja, nej men det är ju lite så här, jag provar ju lite grejer för att se om det funkar. Och den funkar ju faktiskt på sitt sätt. Men jag är ju förtjust i att göra saker som jag känner att jag... Ja, man får betalt för den tid man lägger ner på det. Och just det fallet så fanns det ingen kommersiell aktör som var redo att gå in och sponsra den podden just då. Så att projektet ligger kvar. Jag tycker fortfarande att det saknas en folkbildande podd om artificiell intelligens. Det vill säga, folket läser bara de stora dagstidningarna och tror att artificiell intelligens består av robotar som kommer gå runt på gatorna och liksom skapa världskaos liksom. Medans AI i den mån vi vet AI idag finns ju i stor utsträckning i vårt samhälle idag. Det är bara det, ja, i allas telefoner och på så sätt liksom. Men och det krävs en upplysningstid eller en upplysningspodd då, tyckte jag, om AI. Och
men hela grejen med AI är väl egentligen att det finns en självlärande processor i sammanhanget. Det är väl det som avses med just intelligens, att det finns där då en organism lär sig av erfarenhet och misstag. Det gör väl inte våra mobiler på det sättet?
Siri är ju en form av AI. Alltså Apple, den du pratar med, Siri.
Det är ju det är ju en av de funktionerna jag absolut avskyr på min telefon. Ja. Jag hatar ju när Siri kommer upp, eller när fältet kommer upp. Vad kan jag hjälpa dig med? Håll käft bara så hjälper du mig.
Det
tänker jag då.
Ju, eller här, stäng ner. Den typen av AI vi känner till idag är ju ganska trubbig och dålig. Alltså just röststyrning och sånt där. Den tanken är väl att Siri och de ska bli väldigt mycket mer intelligenta. Alltså Jag håller med. Jag tycker inte den typen av funktion idag är särskilt bra. Men ja, det finns andra saker som...
Jag tänker så här, tänk om Siri blev så smart, så här, självlärande, så här, på riktigt AI. Och så säger man, och man kan ju säga till Siri, ring. Så här, och så typ så här, som man kanske haft ett förhållande med någon som är så här, slut. Och så här, ring upp henne. Så Siri bara, nej, det tänker jag inte göra. Det är inte bra för dig att prata med den här personen. Jo, men ring upp nu, jag ska prata med henne, jag ska prata ut. Nej. Hon kommer inte vilja prata med dig. Det kommer bli dåligt för dig. Jag vägrar att ringa.
Nej, men det är inte en, det är ju precis den typen av domedags kanske. Eller så här, jag tror inte vi är jättelångt därifrån. Det är ju intelligens på riktigt. Det är djup intelligens.
Men det är också det människor är rädda för. Att helt plötsligt så har vi då maskiner eller teknologi som ska ta beslut åt oss. Eller som ska då bestämma åt oss. Eller som ska sätta sig över det mänskliga förnuftet eller den mänskliga viljan. Att hela idén är att ha maskiner som gör precis det jag vill att de ska göra. Ja. Inte det maskinen vill att den ska göra. Eller
nej, alltså det finns, jag tror den stora faran i det här, det Max och de riktigt smarta människorna inom AI-teknik pratar om idag, det är ju väldigt mycket att vi måste ta kontroll. Och en kille som jag intervjuade där, Daniel Akinin då, som är head of security på Microsoft, det de pratar väldigt mycket om är ju säkerheten kring AI. Det vill säga, låt oss nu ta kontrollen av AI innan. Alltså om man tittar tillbaka i tiden så här. Vi kom på kärnvapnet. Men vi tog inte kontroll över. Vi skapade ingen regulatoria kring kärnvapnet innan vi hade skapat den. Utan vi skapade kärnvapenspetsen och sen släppte vi den lös. Och sen blev det katastrofer runt om i världen. Samma sak som jag förstår
det var ju på mänskliga beslut.
Kan komma hända med AI-tekniken om vi inte tar kontroll över den och skapar tydliga riktlinjer för stat, land, hur AI-teknologi ska få användas. För att, ja men du vet, om marknaden för AI, alltså intelligenta drönare med småvapen släpps fri på Alibaba, då har vi små vapen som flyger omkring i luften och kan snipa folk. Alltså du vet, jättelångt draget, jättekonstigt draget också, men det är ju det lite folk så här ser, ja, kan vi skicka upp saker i luften kanske, och, ja, drönare eller liknande som helt utan att det finns en mänsklig faktor inblandat kanske
tar över. Men också att det finns ett övervakningssamhälle kopplat till det då, att AI-övervakning.
En väldigt bra funktion som säkert innehåller ganska mycket AI, det är ju vår bildigenkänning på vår iPhone till exempel. Alltså när du öppnar och låser telefonen med Face ID.
Som heller aldrig funkar på min telefon.
Det funkar jättebra för mig, och mobilt bank-ID och liknande. Så att den bildigenkänningen har de ju inom artificiell intelligens kommit väldigt långt med. För det var ju en av de första grejerna som jag förstår det som AI applicerades på. Man känner igen bilar, man känner igen färger, man känner igen sådana saker som är liksom...
Ja. Funkar din ansiktsigenkänning också när du har solglasögon på dig?
Ja, faktiskt.
Gör den det? Mm. Ja, min funkar ju inte ens om jag försöker i vanliga fall, men jag kanske får programmera om då.
Men du kanske har en dålig morgonfrisyr eller liknande som gör att...
Ja, faktiskt.
Och då krävs det lite djupare intelligens som känner Jonas där, som säger nu är klockan 9 på morgonen, Jonas har precis vaknat, har han druckit kaffe? Nej, vi kan inte läsa in något kaffe här, så att... nu tar vi inget skit från honom, inga kommandon från han.
För att, han är inte duglig.
Nej, han är inte duglig. Han måste träna lite, han måste smörja in sig och sen får han komma tillbaks. Den typen av intelligens är vi långt ifrån än så länge.
En intressant reflektion till det här, för när vi pratar om AI, det är ju inte det här poddens gamla handlar om idag, men det är ett litet gött uppsnack ändå. Det är ju, vi pratar ju om sånt som ligger i framkant, spjutspets av modern teknologi och liksom så här, den moderna, den oerhört moderna människans hjälpreda egentligen då, är ju där. AI är ju i sitt bästa, i sin utopi tänkt att förbättra människans liv naturligtvis. Det är ju det som det avses. Även om det kanske, man är rädd för att det ska ge vissa människor oinskränkt makt och sådär. Mm. Men en intressant reflektion kring det här med den moderna världen överlag. Och vi har ju pratat en del om det, du och jag, i helgen. Och vi har ju pratat om sömn lite grann. För när du kommer hem till mig så sover du ju i våran fritzelkeller. Ja. I våran källare.
I källaren.
Ja, och där är ju det väldigt mörkt. Och du kom ju upp en dag och sa så här, fan, jag sover så bra här nere alltså. Det är, man slocknar, det är så mörkt och det är så tyst.
Och kallt.
Ja, och svalt är det ju.
Svalt.
Ja, jätteskönt faktiskt. Jag sov ju där nere en del förra sommaren när det var väldigt varmt då. Mm. Och just det här, och vi pratade om det här att det är otroligt vad folk sover dåligt idag. Och hur känslig, eller liksom hur viktigt det är med sömn. Och vilken så här, det är ju verkligen så här, snacka om att det är någonting som förenar alla människor. Det är ju som när jag har mina Colting Food-föreläsningar. Det är jätteintressant att prata om mat, för det finns en igenkänningsfaktor hos alla. Det är ingen som kommer undan det mänskliga behovet att behöva äta. Och ingen kommer ifrån det mänskliga behovet att behöva sova. Det gör vi allihopa, bättre eller sämre. Men då såg jag en sån intressant dokumentär på tv häromdagen. Jag och Elin kollade lite på det. Och det handlar om fullmånen.
Mm.
Och då pratar man så här om den här myten kring fullmånen då, att det gör människor galna, eller det gör människor typ att folk sover dåligt för att det är fullmåne och sådär. Och då fanns det väldigt bra förklaringar till det, nämligen det att vi har svårt att förstå idag hur oerhört mörkt det var innan vi hade elektriskt ljus. Innan den moderna världen kom till den nivån där vi har varit nu de senaste, ja, inte vet jag, 150-100, men i synnerhet de senaste 20-30 åren kanske, där vi är omgivna av skärmar, ljus, elektriskt ljus i överflöd då. Så vi har svårt att relatera till hur oerhört mörkt det var i under människans historia. Alltså när vi bara hade elden då, eller så här, men på det stora hela, hur mörkt det blev överallt.
Mm.
Och att därifrån föddes den här myten om att man sover dåligt när det är fullmåne. För att med fullmånens ljus så blir det oerhört ljust i relation, alltså till en riktigt, riktigt mörk natt. Man pratar ju om det här månskens, att vara månskensbonde. Man hade intervjuer då med bönder då som förr i tiden då skördade då på natten med hjälp av fullmånen och så vidare då. Och vilken oerhörd kontrast det är då till en natt då utan månsken helt enkelt då. Mm. Och att därifrån då den här myten spunnits då, att sanningen är att man sov sämre förr i tiden bara för att det var ljus helt enkelt. Vi är väldigt känsliga för ljus. Men att det lever kvar då i modern tid, det är att men jag sover dåligt och jag tar konstiga beslut och sådär, och att det då inte har det har liksom ingenting med verkligen. Idag märker vi inte ens att det är fullmåne egentligen. Det är bara vetskapen om att det kanske är fullmåne som vi kopplar åt till dåligt sovande.
Det är ju många som påpekar det i modern, alltså det är fullmåne, jag sover dåligt.
Men det finns ju ingen bäring överhuvudtaget.
Nej.
Och så var det en annan myt där om att men det påverkar vätskorna i våran hjärna så att folk blir rationella och galna och sådär. Man blir lite så här mångalen. Men det var ju så intressant, och så typ så här, men vi använder så här, men titta bara på havet, vad som händer med havet och så här, jordens drag eller månens dragningskraft och så där. Men det var ju en forskare i USA då som har tagit till sin mission då att så här, krossa myter om det övernaturliga. Han bara så här, om du kan bevisa, han har en belöning på $1 million, bevisa för mig, eller ge mig en utmaning där jag inte kan bevisa logiken bakom det övernaturliga, så får man $1 million. Och det är ingen som har lyckats få den här $1 million då. Han menar på, han höll ett äpple i handen och sa att det här äpplet har typ 100 000 gånger mer gravitationsdragningskraften från det äpplet jag håller i min hand är 100 000 gånger starkare än vad månen har, i bästa fall har för dragningskraft på hjärnan.
Mm.
Så det är ganska fascinerande liksom hur de här myterna skapas då. Men ändå en reflektion över det här, hur mycket som snabbt förändras och vad som påverkar människors liv då på gott och ont. Men vi har ju mycket elektriciteten att tacka för mycket gott naturligtvis då. Men just det här att det är med att vi är det stängda ögat är extremt känsligt för ljus. Och det märker man ju, man vaknar ju lätt då när det är svårt att mörklägga ett rum exempelvis. Det är riktigt svårt. Det är verkligen svårt. Vi försöker ju, men det sipprar ju in ljus på alla möjliga håll och kanter. Och man vaknar lätt av det liksom. Så att just det här att vi har svårt att förstå vad riktigt, riktigt mörker innebär. Alltså det är fan med kolsvart ute.
Det är ju, din källare, för att återknyta till det då, så är det ju faktiskt väldigt mörkt. Och vilket är då nyckeln, tror jag, till att man vaknar upp och har haft liksom otroligt djup sömn i väldigt, och nu har jag inga barn där heller när jag sover där nere, så att, och jag är ju 2 våningar från ett barn. Så att det blir ju otroligt bra sömn för mig. Men jag vill också säga det att ju längre i livet jag har kommit och ju mer jag har läst liksom och förstått mig själv, så har jag insett att sömnen är så himla vital. Alltså det var ju något när man tränade som mest, och när man liksom så tänkte man så här, ja, man kunde ta lite sömn och man liksom, men nu så här i efterhand så börjar jag se att sömnen är sån himla, den är ju en del av den här stora enigheten i livet, 4 pelare liksom. mat, träning, sömn och kanske lite kärlek.
Mat, liksom, träning, sömn, ja absolut. Det ligger ju som en helig treenighet där.
Och det är fantastiskt. Alltså man tänker på dem, och jag har ju läst lite. Jag har ju läst den här fantastiska boken Sömn, 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 som är skriven av forskaren Christian Benedikt, tror jag han heter, och Minna Thunberg, som jag hade förmånen med att jobba lite med faktiskt på Runner's World. Men de har skrivit en bok om just sömnen, och när man reflekterar lite över sömnen så har den ju en sån otroligt stark effekt på oss. Alltså hur den kan bota våra egna sjukdomar, läkarsår, alltså vad som händer under sömnen är ju helt, helt otroligt egentligen.
Ja, det är ju väldigt regenererande helt enkelt, ja. Återhämtande i Sverige, och det vi satt igår och snackade i fredags innan vårt simkamp började om så här, tänk att komma med en produkt som kan förbättra människors sömn eller någon så här, för det är så här, det är ju en folksjukdom. Sömnbrist är ju en folksjukdom. Alla sover ju för lite. Jag hade väl någon liten reflektion där när jag var i Stockholm. Jag bara kände att så fort jag är i Stockholm så vill jag bara hem och jag ser stora folksamlingar. Jag tänker så här, här finns det fan inte en människa som sover tillräckligt. Här finns det inte en enda person som sover tillräckligt eller som så här får träna tillräckligt eller äta. Det är en jävla hets och jakt och stress och sådär just vad det hela. Och det är den moderna människans ok att bära lite grann då. Aha. Men vi kan väl säga att vill man ha en god nattsömn så kan man få komma hem till mig och sova min fritzelkeller då.
Det kostar 10 000 per natt.
Våran sömnterapi. Ja. Vi erbjuder min fritzelkeller. Ja. Man kan få komma dit, få ett glas vin, en kram, så får man lägga sig och sova där nere.
Ja. Nej, men sömn ska man faktiskt inte underskatta. Det har blivit mer och mer vitalt i mitt liv i alla fall. Och jag känner verkligen att ja, jag planerar mycket bättre för min sömn nu, veckovis också, jag vet. Vissa dagar sover jag mindre, men sen försöker jag, vissa dagar jag måste sova mer.
Liksom. Får fråga dig lite, jag är ju här, för jag vet faktiskt inte riktigt hur ni gör då. Du har ju två pojkar som är nu, fyller fem, fyller väl Frank? Och Sam är två, eller två och ett halvt?
Två och ett halvt ungefär.
Ja, precis. Rufus är ju 7 månader bara, så Rufus sover ju i våran säng än så länge då. Och han sover ju faktiskt väldigt bra, jag tror inte att du hade hört Rufus även om du hade sovit i rummet jämte. För han är väldigt lugn, han är väldigt tyst på kvällarna. Så på natten. Och han ska ju amma, men det du märker ju Elin ändå. Han rör sig lite och söker bröstet. Så. Men sover era pojkar inne hos er fortfarande? Eller hur funkar det?
Nej, vi lägger dem i vår säng, men sen lyfter vi över dem. Vi har fått dem att sova samtidigt, somna samtidigt. Så vi läser för dem tillsammans. Och sen lyfter vi över dem till respektive säng och sen får de sova där ibland hela natten.
De har ett eget rum. Delar de ett rum?
Nej, de har egna rum.
Uh-huh.
Och ibland hela natten, ibland kommer de in och då får de krypa ner. Och då, för att en av oss ska sova, och oftast blir det jag, en av oss ska sova bättre, så får en förälder då gå, antingen jag och min fru, gå till en annan säng och sova. Alltså man tar över ett barns säng.
Mm.
Och den är tillräckligt stor för att en vuxen kan sova där. Så då blir det två barn och en vuxen i vår stora dubbelsäng då.
Mm.
Och det
funkar.
Det funkar bra. Ligga fyra i den blir lite framförallt varmt och det är inget bra.
Nej, värme är ju nästan lika illa tycker jag som ljus.
Så gör vi. Ja, det finns ju massa sätt att göra det på. Men det har funkat bra. Faktum är att våra barn sover väldigt bra ihop också. Så vi kan lägga dem tillsammans i till exempel den största killens säng. Lägger dem tillsammans där och så sover de och har närhet. Och då blir det ofta så att de kan sova ganska länge tillsammans där.
Mm.
Men ofta är det en eller ibland båda av killarna som kommer in till oss då. Så, ja. Och det där, som jag har förstått, så det är ganska vanligt.
Ja, nej men precis. Vad jag tänkte på där när det gällde sömnen. Jag märkte ju att när vi fick barn nu så började jag gå och lägga mig mycket tidigare. Också.
Mm.
Typ så här för att dels kanske att jag var tröttare och sådär också. Men att ja, Rufus, han vaknar ju ändå på morgonen och Elin liksom en tid där hon vill att de ska gå upp till 8.
Mm.
Liksom så här. Så att det blir ju blivit naturligt att gå och lägga sig lite tidigare, men det tror jag att du var vant till också, eller?
Ja, både ja och nej. Jag tror att, ja, emellanåt så, men jag och min fru, vi har liksom en helig stund där på. Man blir ju väldigt trött av två killar som springer omkring liksom. Och många föräldrar blir nog det. Och då har vi liksom två, tre heliga timmar på, efter vi har lagt barnen där vi hänger eller vi kanske stöker av lite jobb. Och sen kollar vi något avsnitt på Netflix eller så här tillsammans där vi känner att det är, ja, här är vår stund. Och sen, men det kan också vara vika tvätt eller ja, fixa. Det måste ju stökas undan liksom. Så att, men Nej, jag skulle säga att vi just i dagsläget är vi ganska dåliga på att gå och lägga oss tidigt. Om det inte är så att någon av oss ska flyga iväg eller göra något dagen efter och vi vet att ja, men, annars blir det så här, ja, 11 går vi och lägger oss. Och det kanske är, tycker jag, en aning sent. Och å andra sidan så sover våra barn bra, vilket gör att vi... Ja, vi har ju väldigt nära till dagmamma då, som våra barn går hos, och vi behöver bara en timme på morgonen innan vi får iväg dem och kan gå med dem. Så att vi har inte så mycket ställtid, och sen sätter jag mig upp cykeln och cyklar in till stan liksom. Mm. Så nej, jag skulle nog vilja gå och lägga mig lite tidigare. Men däremot, ett beslut som jag tog för 2 månader sedan ungefär, i samband med att jag började upptäcka det här med sömnen, det var faktiskt att jag beslutade mig för att inte dricka alkohol. För att jag kände, det var en sån här grej som inkräktade lite på min sömn faktiskt. Mm-hmm. När jag tog ett glas vin eller 2 öl en fredag eller ja, sådär. Jag har ju alltid älskat fin öl och goda viner och sådär. Men jag har känt att de grejerna inkräktade lite på min sömn. Vilket gjorde att, så jag upplever att jag kanske har mer kvalitetssömn.
Till och med, för jag har ju vetat, eller jag vet ju att du kan ju, precis som jag, dra en kaffe ganska sent, eller en dubbel espresso, och
det har aldrig faktiskt på samma sätt påverkat mig, men alkoholen tycker jag har varit, där kan jag, alltså jag, ett glas vin gör nog ingen skillnad kan jag säga, men 2 glas, då känner jag nog så här, men det påverkar nog lite, har jag upptäckt, och därför så bara kände jag så här, men nu testar vi ett tag utan det här, och det har varit fantastiskt. För jag kan kräma lite mer timmar tycker jag. Kvalitetssömn då får jag bara ett sånt. Det är ju en väldigt enkel grej liksom. Men, ja, testa.
Spännande. Vi ska inte prata mer om sömn här, utan vi ska faktiskt prata om simning. Det är ett avsnitt som vi tyckte passade väldigt bra, eftersom vi har haft årets andra simcamp. Vi jobbar ju med coaching tillsammans. Vi... jobbar med coaching via våran sajt. Vi jobbar med coaching på de här, vad ska man säga, Colting-Borsén-lägren för våra adepter. Men så har vi också de här öppna simcampen där vem som helst får komma. Och där vi framförallt välkomnar folk som är helt nya till simning. Och där vi då coachar dem i simning. Och det är ju ett ämne som vi brukar köra här i podden åtminstone en gång per år. Och vi vet att det är väldigt uppskattat. Och den... artikeln som, säger, som ligger till grund för det här poddsamtalet heter ju "Så här undviker du de 10 vanligaste misstagen vid simträning". Och det är ju faktiskt en artikel, en krönika som jag skrev, som vi har på vår Colting-Borsén-sajt.
Som är öppen för läsning.
Som är öppen för läsning.
Och man kan googla 10 värsta misstagen vid simning, så får man upp den.
Och den har ju varit väldigt delad.
Väldigt delad. Mm. Det är... jag kan väl bara lägga till där att just när vi frågar våra adepter och när vi gör så här enkla polls, enkäter och så på vår coaching site, så av en långdistans triathlon så är ju simningen består ju ungefär av 10% av tävlingsdagen. Mm. Medans det är den gren som folk oroar sig mest över, det är simning.
Så är det ju naturligtvis.
Så när vi skrev, eller när du skrev den här artikeln och vi började sprida den, så fick den ju enorm spridning. Och ja, folk, det är lite kanske stigmatiserat det här med simning faktiskt.
Ja, innan vi börjar med det, innan vi går in på det, det är väldigt relevant och väldigt intressant framförallt, och i högsta grad för våran del väldigt aktuellt. Nu är öppet vattensäsongen, står ju också för dörren, så många som har liksom anmält sig till Kalmar eller till Jönköping eller till Vansbro för den delen känner väl att det börjar dra ihop sig nu att få lite kläm på det här med simträningen och faktiskt komma igång då. Men innan vi gör det så vill jag presentera det här avsnittets partners. Då börjar vi med våra vänner på Nyttoteket. Och Nyttoteket finns på domänen nyttoteket.se. Och de har en massa förstklassiga produkter till träning och inte minst till hälsa. Och mina favoriter, jag ska dra 3 av mina favoriter från Nyttotekets sortiment. Det är för det första Clean Collagen. Clean, rent kollagen. Och kollagen är ju ett... protein, det har så hög proteinhalt som 91%, och det reparerar, återställer och bygger upp. Namnet kollagen kommer ju från grekiskans ord för klister, om inte jag har helt fel. Och det ger ju en liten hint om att kollagen är värdefullt för allting i kroppen som så att säga är bindväv och stödjevävnad. Från brosk till senor, ligament, leder och faktiskt också hud och hår. Och det är någonting som vi förr i tiden fick i oss väldigt mycket mer ifrån våran, så att säga, kosthållning vi hade, som var mycket rikare på exempelvis inre organ och benmärg och skaldjur och så vidare, men som idag tyvärr är sorgligt frånvarande från den moderna kosten. Och då är kollagen fantastiskt att kunna blanda i exempelvis shakes, smoothies eller bara faktiskt blanda i ett glas vatten, två matskedar per dag. Och väldigt värdefullt då för träningsmänniskor som börjar komma lite grann upp i, vad ska man säga, där man kommer upp i medelålderns grå tinningar, de grå tinningarnas skär medelålder. Jag vet inte om du har sett det på mig, men jag har lite grann grå hår som börjar.
Jag har inte vågat säga något.
Men du har sett det?
Ja, jag har sett.
Fan.
Men tycker du jag ska påpeka sånt?
Nej, det tycker jag inte.
Det är därför jag inte sagt något.
Nej, jag kanske är så att jag behöver klippa mig bara. Det kan ju vara det bara,
ja,
också.
Ja, det tycker jag.
Men i alla fall, det här Clean Collagen från Nytoteket är fantastiskt. Det är från gräsbetande kor. Det är 100% hydrolyserat kollagen. Det är paleo- och ketovänligt. Det har neutral smak och doft. Blandar sig med vad som helst. Och det är helt och hållet fritt från artificiella sötningsmedel och tillsatt socker. Det är fritt från aromer, sojalecitin och färgämnen. Och det är fritt från antibiotika och dopingklassade ämnen. Det är helt enkelt en förstklassig produkt. Sen är jag också väldigt förtjust i någonting som heter MCT. MCT oil. MCT-olja. Det är medium chain triglycerides oil. Det är en vätska, en olja som man kan blanda en eller två matskedar. Jag brukar hälla en liten klutt i kaffet alla morgnar utom den morgonen då jag fastar. Och som sätter igång kroppen med en fantastisk, så att säga, en fantastisk fettförbränning på morgonen som ger en bra start på dagen. Det är framställt av 100% kokosolja. Det är en snabb källa till ren energi för både kropp och hjärna. Och den är väldigt lättanvänd och ger, som sagt, ger kroppen en riktigt bra boost energimässigt på morgonen då. De paketeras, den MCT-oljan kommer i en mörk glasflaska för att undvika att plast läcker in i oljan och även skydda oljan från ljus och så vidare. Så att den är en riktig kvalitet. Och sist men inte minst så gillar jag den här produkten som heter Rocket Fudge. Rocket Fudge är en riktigt kvalitetsprodukt. Det är som en liten chokladpuré kan man säga. Eller det är liksom en liten, som en litet chokladsnack som kommer i ett paket. Som man kan faktiskt ha den i kaffet. Ger en härlig chokladig smak. Eller man kan ha den i, man kan suga i sig som en gel faktiskt. Det ser ut som ett sånt där gelpaket. Det är ett mellanmål fullproppat med naturliga fetter såsom kokosolja, kakaosmör och MCT-olja. Och den är framtagen för att ge dig direkt och långvarig energi. För att hjälpa dig att klara dagens utmaningar. Kommer med högsta kvaliteten av produkter i sig också. Det är ungefär 20 gram fett då per paket. Det är 92% ekologiska produkter, även där det är helt och hållet fritt från artificiella sötningsmedel och socker, också fritt från aromer, sojalecitin och färgämnen. Och det är bara tre av de många produkter som Nytoteket har i sitt sortiment som är fantastiska. De har också MCT oil powder som man kan blanda i sina shakes. De har såna här daily boosters, de har protein, andra proteintillskott, de har så kallade power packs. Det finns jättemycket av kvalitativa produkter att köpa och med fördel inmundiga till fördel för den långvariga hälsan och prestationen. Sen har vi ju naturligtvis då våra sista partner och det är ju Selexir. Selexir.se. Selexir är ju då kosttillskottet som startats av svenska Jonas Bohr och amerikanska läkaren Marcus Gitterle. Och Selexir är ju ett kosttillskott som också nu har uppgraderats. Vi kallar det för nya Selexir. Det är nu en än mer förbättrad formula med recept av Dr. Marcus Gitterle där man nu adresserar hela fem nycklar mot åldrande processer. Och Dr. Gitterle är ju en anti-aging-expert, känd för att ha skrivit en bok som heter Growing Young. Och i den boken så listar han då, förutom då en massa välbehövliga livsstilstips, också då
ett antal ingredienser eller kosttillskott som man kan addera till sin kosthållning som då förhindrar åldrandet i cellerna. Och det gillar du också namnet cellixir.
Ja, det är väldigt fint. Ja.
Cellelixir.
Ja.
Elixir för cellen.
Ja,
precis. Ja, men jag vill bara helt säkerställa att du greppar själva uspen av den här genialiteten liksom.
Ja.
Ja, men det är ju grejen att få framförallt mitokondrierna i cellen att funka så effektivt som mycket. Och i princip allting som har med träning att göra går ut att få fler mitokondrier, få större mitokondrier och få mer kraftfulla mitokondrier. Och i Cellixir nu, i nya Cellixir ska vi säga, för ett uppgraderat formula, så har vi bland annat PQQ. De ser då till att öka mitokondriernas antal och skapa mer energi. Vi har koenzym Q10 samt acetyl-L-karnitin. De ser till att mitokondrier och cellfunktioner blir ännu mer effektiva och som också stimulerar den kognitiva förmågan och är med och städa cellerna, det som vi kallar för autofagi. Och det är för övrigt också starkt kopplat till effekterna av korttidsfasta. Då har man en ökad autofagi. Sen har vi den organiska kurkuminen. Det är en av de nya ingredienserna. Och det är ju, finns ju bland annat, det är ju den aktiva ingrediensen i gurkmeja. Och det skyddar cellerna och kroppen mot inflammationer. Så har vi då sist men inte minst transresveratrol som optimerar och slår på anti-aging-gener. Transresveratrol som ju är en av de aktiva ingredienserna i rött vin. Den franska paradoxen har du väl hört talas om, Elin?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det här med att fransmännen är oförskämt friska trots att de på många andra sätt har förmodat dåliga vanor. De dricker en hel del rött vin, vilket skyddar deras hälsa. Så att transresveratrol har väldigt mycket positiva egenskaper. Och sen har vi sen i nya Cellixir så har vi också bioperin då, som är svartpeppar, ökar bioupptaget på de andra ingredienserna. Cellixir har jag checkat nu i nästan ett år. Jag är mycket nöjd. Jag tror inte jag har haft en enda sjukdag och har varit väldigt stark i min träning genom hela förra året och i år efter min operation. Träningen går som tåget. Så att vi kan starkt...
Ja, det har väl läkt väldigt bra. Det baksida låg din operation där.
Absolut. Så att jag...
Då har du ätit båda de här...
Absolut. Så att jag säger ju och sen vi har ju fått barn och det har gått jättebra. Det är ju det kan ju skapa en hel del gråa hår hos människor. Att man det är mycket som man ska hantera samtidigt där med livsstressen. Så att Cellixir har varit och är en väldigt viktig del. Det är ju ingenting. Det är ju inte snake skin oil. Ett kosttillskott kan ju bara addera så mycket. Om man inte äter ordentligt och sköter sig i övrigt så är det ju ganska meningslöst faktiskt.
Ja, just det.
Men nya Cellixir har definitivt positiva egenskaper. Genom samarbete med podden, Cellixir är en av våra trogna partners, så har man möjligheten att testa Cellixir till ett förmånligt, man testar en provmånad. Då använder man koden KOLTING, då har man 33% rabatt på en första månad. Och använder man sen koden KOLTING15 så ger det 15% på abonnemangsrabatten på den fortsatta så att säga, produkten. Då. Det kommer ju hemskickat i brevlådan, kommer väldigt smidigt i ett brevlådevänligt paket. Man behöver inte åka hämta ut det på ombudet. Det finns inga bindningstider, inga uppsägningstider, ingen fraktkostnad eller någonting. Så att det är väldigt, väldigt fördelaktigt på alla sätt. Gå in och läs mer på cellixir.se om ni är mer nyfikna på produkten eller om man vill göra sin första beställning.
Då sa jag, ska vi prata lite simning då?
Simning i mitt hjärta.
Simning i våra hjärtan faktiskt då. Vi tar väl det faktiskt rakt upp och ner. Vi kan väl bara nämna att du och jag har väldigt många års erfarenhet av simning. Jag sedan 1982 egentligen, 83 någon gång när jag började simträna. Började coacha simning redan som 16-åring då för andra barn. Du har ju varit simaktiv sedan 15 år tillbaka egentligen.
Ja, men till skillnad från dig så lärde jag mig simma i vuxen ålder.
Ja, exakt. Så vi kommer med referenser från lite olika håll. Men... det vi framförallt har väldigt mycket erfarenhet av, det är vår erfarenhet av att hjälpa andra vuxna människor att komma igång med sin simträning och att ta dem från då räddhågsna nybörjare till kompetenta krålar och öppet vattenatleter. Och där har vi ju faktiskt vid det här laget coachat tusentals människor faktiskt.
Men om man skulle börja med den grundläggande frågan, varför ska man lära sig simma?
Därför att simning är en livslång motionsform. Simning är när allting annat i livet konspirerar emot den. Och då menar jag att exempelvis om man skulle råka ut för en svår olycka, eller om man behöver rehabilitera sig, eller om man lider av svår övervikt, eller om man har så att säga andra problem som gör att man inte kan belasta kroppen i de traditionella andra träningsformerna, så är ju simning sensationellt värdefullt. Simning bygger upp och belastar kroppen på ett sätt som inte samtidigt sliter ner kroppen. Det är väldigt positivt. Och att när man har upptäckt simning så finns det en helt ny värld där ute att upptäcka. Det är som att tänka att löpning bara är på ett löpband, och så märker man att, eller så får man reda på att man kan faktiskt springa ut också, och hela världen är öppen att bara springa igenom och vara ute i naturen och sådär. Så att
den är... Men så glömde du en grej där?
Ja.
Att, säkerhet?
Ja, såklart. Jo, inte minst att faktiskt kunna simma och känna sig kompetent. Att vara en duktig crawlare gör ju att man känner sig oerhört mycket tryggare i alla sammanhang. Inte bara kan man rädda sig själv om det skulle knipa, man kan också rädda andra på ett mycket mer behändigt sätt. Och världen är ju full av vatten, och vatten är ju en stor del av våran njutning, liksom naturnjutning. Att kunna bada och simma och leka nära vatten, att veta att man är ett gott föredöme för sina barn, att kunna lära dem simma, att inte förmedla vattenskräck vidare till nya generationer och så vidare och så vidare. Men det är helt enkelt en alldeles fantastisk motionsform. Det är väl väldigt mycket det. Och att när man kan behärska simning så öppnar sig en värld av event man kan vara med på. Triathlon, men framförallt, men kanske ännu mer swimrun då, som man gör, men som är lite mer avdramatiserat kanske, som man kan göra med andra människor, partners då, man kör 2-2 i swimrun. Så att det finns ju jättemycket kul och spännande att inhämta vid simträning. Och att lära sig att simma och våga ta det steget, den tröskeln. Men det finns ju många myter kring simning. Det finns många misstag som människor gör vid simning. Både tekniska och praktiska och så att säga rent teoretiska misstag. Eller förhållningssättet i hur man ska träna simning. Jag tycker vi börjar uppifrån och ner. Ja. Som vi brukar göra när vi tar när vi drar den här genomgången i det första teoripasset som vi har på campet. Så börjar vi ju med det som är längst upp på huvudet. Det är längst upp på kroppen, det är huvudet.
Huvudet är för högt.
Det är ett misstag. Ditt huvud är för högt.
Och det är ju en sån här grej som det är klart, människan har ju en vilja att kanske inte instinktivt doppa ner huvudet i ett kallt, mörkt vatten. Och man vill lite högre upp med huvudet. Och det vi brukar säga då, det är ju att det huvudet gör bakkroppen därefter. Så att håller vi huvudet högt så sjunker bakkroppen ganska naturligt, för att det är ett rörelsemönster.
Ja, och jag brukar ju säga att huvudet ska ju bäras av vattnet. Så då man trycker upp huvudet i luften och mera gör det som en muskelspänning. Och att huvudet blir som en boj som då går på vattenytan och inte nedsänkt i vattnet, då sjunker benen mycket riktigt. Då får man är man då nybörjare simmare, så får man ett oerhört otacksamt vattenläge. Och det är ju som du säger, den här instinktiva reflexen att lyfta huvudet, ansiktet framåt och uppåt. Det är ju också så man andas när man simmar bröstsim. För då har man ju också armarna att vila på ett annat sätt, båda armarna att vila på. Men det blir väldigt, väldigt negativt i crawl då. Och det här är ju bara, vi pratar ju bara om crawl. Nu står det så här, de 10 värsta misstagen vid simträning pratar vi med, det är ju crawl. Vi vill ju lära folk att crawla. Bröstsim är ju inte ett simsätt på det sättet. Det är ju någon form av överlevnadsteknik som, det finns ju som ingen utveckling i att bli bättre på bröstsimma. Det är ingenting man kan ta med sig i öppet vatten. Det är ingenting man kan använda på ett praktiskt sätt. Och det är ingenting som man kan simma med våtdräkt i heller. Och det är ingenting som man någonsin skulle använda i en tävlingssituation. Om man inte är tävlingsbröstsimmare då, men det är ju till dem vi gör den här podden. Så att sänk ner, och det är ju liksom, det är svårt att vänja sig vid det här, men att det gäller att låta slappna av i nackkorsetten och få ner huvudet i vattnet. Och att när huvudet sen är i vattnet, att man vågar trycka fram hakan lite grann. Och vi använder ju den här metaforen att man ska tänka sig en nyfiken sköldpadda som sticker fram huvudet ur skalet. Att när huvudet väl ligger i vattnet, när man liksom inte spänner huvudet upp i luften, utan när vattnet bär huvudet, då trycker man fram hakan lite grann och förlänger hakan, och då får man också upp bröstkorgen i vattnet, och då får man det bästa tänkbara vattenläget. När man väl har gjort det, då har man gett sig själv goda förutsättningar för den andra delen i det här, och för så att säga den andra delen, och då har ju med andningen att göra. Och det är ju självklart att man ska andas in, men det andra misstaget som många gör, det är att man glömmer vad jag gör.
Andas ut innan man andas in. Och man kan väl säga det med andning. Vi brukar ju prata väldigt mycket om det där. I alla andra idrotter, i de flesta idrotter i alla fall jag känner till, så är vi ju så att säga fria att andas när vi vill och hur vi vill. vi kan andas liksom, när vi springer så har vi en naturlig rytm, andningsrytm som ja, vi kan chippa in hur mycket luft som helst egentligen, och den luft, den liksom andningen styrs ju av ansträngningen oftast, mm. att, att vi liksom kan,
det är
kan
ett flö, och det är ett flöde hela tiden, flöde. Vi håller ju aldrig andan.
Nej. Men i simning så är vi ju begränsade.
Precis, vi har ett tillfälle där vi kan andas in, och det är ju när huvudet är när vi vrider huvudet åt sidan, och det tillfället är så kort, mm. att då hinner vi inte också andas ut, och då måste vi andas ut innan, och
det är det under, vattnet.
Under vattnet, och det är det som många glömmer, och det jobbar vi väldigt hårt med våra adapter på simcampen, att få folk att verkligen trycka ut luften ordentligt, att verkligen förstå att det gäller att intensivt så här blåsa ut. Det blir inte bra i podden att visa det här, men att man verkligen fräser ut luften både genom näsa och mun. Det är, man stöter ut luften för att då ge plats för ny luft. Annars blir det så att man andas in och så, och så blir det liksom en väldigt ansträngd andning bara på toppen av lungorna som bara bär en, ja, en stund. Och så blir det väldigt ansträngt och så liksom tycker man att jag vet inte vad jag är fel. Ja, det är att man glömmer att andas ut och att det är en specifik andningsrytm. Och andas man då så att säga tvåtakt, det innebär att man andas på exempelvis varje höger armtag eller på varje vänster armtag, då är ju rytmen så att man faktiskt i princip andas in, och när huvudet vrids ner så andas man ut direkt, för att det är ju ganska snabbt näst, sen kommer ju nästa armtag igen, så då har man ju rytmen som blir då behöver man liksom inte tänka på att hålla andan, och kommer man ganska nära det här som vi pratar om, även som man gör vid löpning då, även om det blir lite mer, det blir så här lite mer täta skott emellan det. Och sen det som vi också uppmanar folk att göra då, det är det som är tretakt. Då andas man så här omväxlande höger och vänster. Då är det så här inandning på ett armtag. Sen håller man ju andan på ett. Sen andas man ut på ett. Och så är det återigen inandning på det tredje. Men det viktiga är att man inte andas för sällan. För då får man ju för lite luft bara därigenom att man andas för få gånger. Jag tänker att man skulle aldrig få för sig att springa hårt och bara andas en gång var tionde sekund exempelvis. Det skulle ju aldrig andra. Det skulle bli väldigt dåligt. Men att man just fokuserar mer på utandningen än på inandningen. Det är så många som glömmer det när de instruerar simning. De tror att folk gör det per automatik, men det gör de inte. Vi har många varje gång som om man inte säger till dem glömmer att andas ut. Och vi påminner människor gång efter annan. Andas ut, tryck ut luften. Du kan inte få in ny luft. Folk gör ibland rörelsen rätt. Fast man glömmer att både andas ut, och då är det också svårt att andas in.
Och att man inte stirrar sig blind på vad Sara Sjöström och de andra gör i bassängen. För de simmar ju på ett helt annat sätt.
Ja, de simmar ju sprintsimning, 50 frisim. Det är ju jättebra att inte andas när man ska simma någonting som tar 24 sekunder.
Men och de tränar ju på det också.
Absolut.
Att ta så få andningstag som möjligt för att komma så snabbt fram som möjligt.
Men skulle Sara Sjöström simma en öppet vattensimning så hade hon garanterat andas tvåtakt.
Ja.
Så att man får ju skilja på det. Det är ju ett misstag som vi inte har riktigt definierat här. Men att man misstar många gånger. Man blandar ihop den ena simsorten med den andra. Alltså det är lika ointressant att använda tekniska jämförelser som en sån sak som andning då. Från sprintsimning kontra då öppet vattensimning för vuxna i ett triathlonsammanhang. Det är ungefär lika irrelevant som att använda Usain Bolt som teknisk referens för en som ska lära sig att springa, en nybörjare som ska springa sin första 5 km eller sin första maraton. Alltså det blir en väldigt haltande jämförelse så sammanhanget då. Så att det är misstag nummer två, att man glömmer att andas ut. Misstag nummer tre då, Joje, om vi går ner till den andra änden av kroppen.
Och det är ju benen och att sparka för mycket. Och det är ju något som väldigt många nybörjare har också kanske misstaget säger att man ska driva simningen från benen.
Från höften och neråt, ja.
Och benen kostar ju extremt mycket syre.
Samma sak där, att det ser man sprintsimmare, det är ju full kareta på bensparken.
Ja.
Men det är ju för att det är en kort simning, 150 eller 100, och även i de längsta fallen i bassäng så är det 1500 meter, vilket är en lång shot ifrån att simma 3800 på ett vatten i våtdräkt för att sedan cykla och springa då. Så att bensparksimning kan ju vara väldigt effektiv korta segment. Om man har en väldigt bra rörlighet i höfter och fotleder och knän. De flesta vuxna har inte det.
Nej.
Så bensparken när vi coachar och försöker drilla då vuxna människor ska lära simma, det är att plocka bort så mycket benspark det bara går. Simma mycket med dolme för att istället hålla ihop kroppen, hålla ihop benen, centrera. Och att bensparken sen ska bli en balans. Det ska bli som en metronom. Det ska vara en väldigt enkel, låg rörelse som är ungefär som armföringen i löpning. Det ska hjälpa till att balansera den här rotationen då som resten av kroppen står för.
Ja, men benen är, när folk, det märkte vi ju verkligen i helgen, när folk verkligen upptäcker liksom när vi plockar bort benen för dem, och det kan man göra på lite olika sätt. Ibland kan det vara svårt för folk att tänka bort benen, alltså det vill säga vi får använda hjälpmedel så som dolme, där man liksom låser benen lite. En dolme är en sån här flytboj kan man säga, som man kör upp mellan skrevet, som kan ju låta lite, för er som kanske aldrig har simmat, det låter lite absurt, men det är ett väldigt vanligt verktyg inom simningen. Man kör upp mellan benen och sen sitter den där och så låser fast benen lite, vilket man har fortfarande lite rörelse sådär, man kan ta ut rotation i benen, men
man kan fortfarande
dutta
med fötterna, ja.
Men man kopplar bort benen, man flyter upp lite i bakvagnen, och sen kan man fokusera på de stora, det som faktiskt får simningen att komma framåt. Det är ju liksom armrörelsen.
Vi pratar om att flytta det här, att simningen ska inte komma från höften och neråt, simningen ska komma från höften uppåt i den här fallet då.
Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Alltså oavsett om man ska simma en liksom Vansbrosimning eller liknande, så man har alltid mycket mer att vinna på att ha en god armföring och god liksom teknik liksom från höften och uppåt. Benen står ju för extremt lite men kostar väldigt mycket.
Det man ser också då på de som är väldigt bensparksdrivna från början, det är ju att deras armar rör sig alldeles för långsamt. Då. Armarna rör sig i slow motion och så sparkar man frenetiskt med benen och så kostar det mycket och så står man helt still och så undrar man vad i hela friden man gör för fel. Och säger man till de personerna så här, om man simmar 25 så fort du kan nu, så är det ju att de sparkar bara hårdare och hårdare, men benen rör sig fortfarande i slow motion. Så att det ligger mycket i det här att simningen kommer från höften uppåt. Stirrar inte blinda på vad världens typ så här, världsbästa simmare gör som simmar 100 000 meter i veckan och simmat sedan de var 4 år gamla. Det är väldigt, finns liksom ingen relevans och koppling till hur man effektivt lär sig simning som vuxen, där man kanske i bästa fall simmar 2 eller 3 gånger i veckan, 3-4 tusen som i bästa fall då. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med dolmen. Vi tycker ju det är ett fantastiskt verktyg, och det hjälper folk liksom att kunna komma längre på varje simpass, och att det frigör överkroppen. Så det är en grej då. Misstag nummer 4, Jojje, det ser vi mycket. Och vad är det?
Ja, den är lite klurigare. Benämningen är du simmar för smalt. Och om man kan tänka sig så här när man sitter och lyssnar nu, att man delar in kroppen från mitten. Alltså man har en påle som går liksom genom kroppen. Eller man delar den liksom höger-vänster sida. Och mittlinjen ska aldrig korsas. Det vill säga näsans linje genom över pannan, mellan ögonen, uppåt och neråt. Alltså, man ska aldrig gå över sin egen mittlinje.
Nej, precis. Ungefär som att man skulle ha ett stag rakt genom kroppen.
Ja. Och den här mittlinjen, varför är den så viktig då? Jo, för att det man vill göra med simningen, det är att skapa en rörelse framåt. Alltså, det vill säga, om ni tänker er, fiskarna är ju lite speciella, för de rör ju sig, de simmar ju med hela kroppen i sidled också, men människan är inte riktigt skapad så. Vi kan inte skapa någon framåtrörelse med hjälp av att åla oss fram, om man säger så. Nej. Utan vad vi vill göra, det är att dra oss fram så snabbt som möjligt i en rak rörelse. Så att vi vill inte korsa, mittlinjekorsning om man säger så, då skapas väldigt mycket ålande.
Och sen är det ju en annan grej också, det är ju att det är ju den så att säga att vara axelbred under vattnet då med armtaget, men sen är det också det här att våga bre ut sig lite mer också över vattenytan. Det här, den absolut värsta teknikövningen som vi känner till, det är ju tummen i armhålan, som inte tjänar något annat syfte till, eller som inte skapar något annat hos en vuxensimmare än att man överkontrollerat armtaget och att det tar en kvart att få fram armen och att man klämmer axelleden och att det blir väldigt pöligt och att det blir extremt jobbigt att återfå armtaget i sitt startläge. Hela idén med återföringen eller den luftburna fasen av simtaget är att komma tillbaka till ett nytt simtag där man genererar ny fart. Så att vi säger ju till folk att våga fälla ut armarna lite mer och att våga dra armarna mycket mer åt sidan än nära kroppen faktiskt då, och att liksom våga bredda ut sig, och det här blir ju ännu mer relevant då när man har en våtdräkt på sig som bygger lite volym så att vi vill ju träna bort väldigt mycket där. En del kommer ju från som har gått meningslösa kurser i crawlskola och inte lärt sig ett skit utan bara blivit sämre, och så kommer de till oss och så säger vi så här, men fäll ut armarna, våga kasta fram armen på ett avslappnat och mjukt sätt istället. Hela idén är ju bara att komma fram till nästa simtag. Man ska ägna så lite tid som möjligt i de faserna av simtaget där man förlorar fart. Och det är ju när armen är i luften och i ytterlägena längst fram och längst bak. Man vill vara så mycket i den här kraftfasen under kroppen som möjligt. Så att det här, den här smala simningen är ju väldigt, så här negativt. Och de flesta har ju inte ens den rörligheten som krävs från början för att göra det då.
Och jag vet inte riktigt faktiskt om man bara ska analysera vad kommer, alltså det här misstaget ser vi ju otroligt mycket.
Ja, men det där
var
är...
kommer det här smala ifrån? Varför vill folk vara ganska, för breda killar, bredaxlade killar, starka killar är ju otroligt smala i sin simning ibland.
Det är ett missförstånd. Vi kommer till den, punkten här längre fram då, men att just det är att det finns en förutfattad, man har en förutfattad mening att det ska vara effektivt att simma så, eller att det ska vara snyggt att simma så eller någonting. Men faktum är att tittar man på duktiga simmare idag över hela bredden, både de som simmar sprint och de som simmar bra långdistans, open water, de som simmar 10 km på OS, de som är bäst i triathlon, så har ju folk väldigt raka armar och fattningytan. Raka och ganska så här, man kastar fram armen i en svängrörelse. Det är mycket mer än väderkvarnsrörelse. Nu är ju inte alltid armbågen helt öppen så, men det är verkligen inte det här smala, tajta, nära kroppen. Men tittar man på en riktigt duktig simmare framifrån så ser man att det är en rejäl jävla vingbredd i det. Så att man ska tänka mycket mer albatross än kolibri, eller så. Man ska tänka mer albatross än kråka, om vi nu använder den här retoriken då.
Det var en bra jämförelse.
Ja, faktiskt då. Nästa punkt, det ligger lite grann hand i hand med det här, jag ju. Och det handlar väldigt mycket om det här med den överkontrollerade grejen. Det bygger på det här att när man simmar för smalt så försöker man ju åstadkomma någonting också då i det här överkontrollerade, nämligen vad.
Man försöker sticka i handen. Man är lite rädd. Man tänker så här att vatten, det ska vara så fint att simma. Det ska vara, liksom man sticker i handen för att det ska se snyggt ut.
Man vill inte göra vattnet upprört.
Nej, det brukar ju säga. Det är roligt. Man vill inte att vattnet ska vara arg på en. Nej, men, och där kan man väl säga en rolig grej faktiskt. Det är ju bara att googla. Man kan ju googla när du simmar runt Gotland till exempel. Då får man se hur... Kanske en ytterlighet av extrem simning är liksom på öppet hav och öppet vatten, men det finns liksom ingen tid att hålla på och varken vara för smal eller sticka i handen. Det är bara fan veva.
Ja, och det är ju verkligen så. Det är inte så, och det här med sticka i, det blir ju också för många ett sätt att det blir så långsamt, det blir en överkontrollerad känsla. Och man får ju inte googla mig för andra, men kan göra det. Men man kan ju också googla typ OS, Olympic Games, Open Water 10 km och titta på när de kör, eller vilket öppet vattenlopp som helst. Så ser man att den högsta hastigheten i antaget för många, det är precis när armen släpps ner i frontläget. Liksom att man kastar, man smäller ju inte i med handflatan uttryckligen för att det ska plaska eller smälla, men handen har en väldigt hög ingångshastighet. Och det är som om man skulle springa, om man skulle vara så här återhållsam och försöka smyga ner foten, nästan stanna på foten varje gång. Det hade ju inte blivit något momentum med det. Det hade ju sett absurt ut. Utan riktigt duktiga löpare har ju en snabb och liksom explosiv fotisättning även om man springer distans, där man liksom bara touchar marken liksom, tush, så här, va? Och lite grann samma sak är ju det i simning, att när man försöker sticka i handen.
Och när man väl har...
Och jag ska bara fortsätta lite. Den man sticker i, det som ofta händer då, det är ju att folk så här försöker plana ut och istället hitta den längden i vattnet. Så man vill ju ha liksom armen i ett utsträckt läge.
Och mota sig själv.
Mota sig själv då. Så att man liksom handflatar vattnet framifrån. Så när vi filmar folk uppifrån, eller under vattnet då, som sticker i handen, så ser man ju istället för att se deras handrygg när de då påbörjar kraftfullt nästa simtag, så ser man deras handflata istället. Man ser handflatan och en tappar armbåge, och där man då tappar... Inte bara motar man sig själv, man behöver driva på med benen eftersom man i det läget då stannar. Och man tappar halva simtaget. Så att man ska tänka mer armen då som en elliptisk... Ja, man kan tänka armarna som en väderkvarn, fast inte cirkulärt utan mer elliptisk då, där handen kastas i så långt fram det går och där faktiskt nästa simtag i princip påbörjas då. Armen har ju aldrig något läge där den planas ut på ytan, utan den sticks ju, den går ju snett ner i vattnet då. Jag vet inte vad man ska säga i grader, men den sticks ju snett ner för att påbörja nästa simtag på omgående. Så att det där med att sticka i handen, överkontrollera, det ska man verkligen undvika, för det är ett misstag.
Och man kan väl säga en förlängning av den som vi pratade lite om i helgen faktiskt, att vi kanske ska uppdatera de här 10 misstagen, det är att man, och du pratar ju om det nu och den hör ju ihop väldigt mycket med den här handisättningen, det är ju handryggen då, att få en aktiv handled brukar vi prata om. Ja.
Precis.
Det innebär ju egentligen att man tar tag i vattnet där framme. Du ska ju liksom, då påbörjar du simtaget och faktiskt ska börja dra dig framåt.
Så att om vi reviderar, eller om vi utveckla den punkten då, så att misstaget är att du försöker sticka i handen Och att du inte har en tillräckligt aktiv handled. Mm. Så att du motar vattnet istället för att greppa vattnet då. Sticka i leder ofta till att man handflatar vattnet framifrån. Mm. Bromsar, det är så här, stopp och belägg, det går för fort det här. Jag blir rädd av den här farten. Jag vill att det ska gå långsammare.
Så var bred och kasta fram handen och sen dra vattnet.
Och det här leder ju då till nästa punkt. Som ju blir en konsekvens av alla de här misstagen tidigare. Och vad är det, Jojje?
För låg armfrekvens, det vill säga att man är, ja, man rör inte armarna tillräckligt snabbt framåt helt enkelt.
Och vi har utvecklat en bra metafor för det när vi försöker beskriva för våra simmare vad det är vi ska lära dem. Och vi säger att många då som har de här överkontrollerade rörelserna, aspekterna, där man försöker hålla i armen på vägen fram, man försöker komma smalt fram, man försöker sticka i. Det är att de simmar visserligen, men det är ungefär så här, vad de gör är att de promenerar simning.
Mm.
Och vårt mål är ju att få dem att börja springa. Och det är ungefär som att man skulle coacha någon till ett maraton. Och det finns ju inga coacher som skulle säga så här, promenad, det är en vägvinnande teknik, det är en vägvinnande taktik, det är en vägvinnande, det handlar bara om att lära sig att promenera på ett så effektivt sätt som möjligt. Ja, man kan ju promenera hur bra som helst, men det är ju ingen som skulle satsa på OS i maraton och när starten går så promenerar man iväg. Då får man ju se sig i akterkäglar, även om man är en gångare i världsklass, som ju ändå är en rätt konstig teknik, som är ändå någon form av löpning till slut, så blir det bara väldigt så här, yxigt då. Så att, vi vill ju att folk ska få ett driv i simningen, ett momentum i simningen då, som blir ungefär samma motsvarighet som skillnaden mellan löpning och promenad. Så att man behöver helt enkelt få upp ett momentum och en rörelseekonomi, och det kräver att man vågar veva på lite grann. Öka armfrekvensen.
Mm. Och det finns, ju bra övningar som vi kör.
Ja.
Polosimmet, det man också kallar tarsansimmet.
Simma det här, när man tänker sig att ungefär som om man fångar en våg, om man skulle leka lite i vågorna i havet, och man fångar en härlig våg som man kan nästan lite grann bodysurfa, där man hamnar nästan som i nedförsbacke, där man måste paddla på, man känner att man får en bra, man ska ungefär som att man simmar i nedförsbacke faktiskt då. Men det handlar mycket om att få ett momentum, att ingenstans i simtaget stannar man upp. Man stannar inte någonstans och väntar på någonting, vilar på någonting, väntar på att någonting ska hända. Allt måste göras i rörelsen. All teknik, allting måste ske i rörelsen. Så fort man stannar upp så är det kört.
Men det är det här jag tror många motionärer har tittat på, fina olympiska undervattensbilder på liksom 50 meter fritt, och de kanske ligger där. Och då ser ju folk att de glider lite. Men det är ju liksom ett litet missförhållande där, för att duktiga simmare har ju ett helt annat, dels är de bensparksdrivna när de kör 50 meter fritt eller liknande, och jag kan tänka också att när du ligger bredvid Sara Sjöström i Eriksdalsbadet och så här, hon ligger och simmar in och känner in vattnet lite och ser,
ja, men hon promenerar ju då.
Hon promenerar ju. Ja. Alltså, och de glider så fint, och sen ska man som motionär försöka göra samma sak, det är bara det att allting, ja, det blir inte bra helt enkelt.
Man kan ju bara promenera, men då har man ju ingen utveckling i det. Och målet med simningen är att man faktiskt ändå ska lära sig simma fortare. Då är den här promenadtekniken, det finns liksom ingen utveckling i det. Man har en växel, en jäkla lågväxel bara i sammanhanget då. Och sen är det ju också så att man ska inte missta sig i det, att hos riktigt duktiga simmare, dels är det ju bensparken, men sen är det ju så att man misstar sig också i att kroppen rör sig hela tiden framåt, så det ser ut som folk vilar mer i vissa lägen än vad de faktiskt gör.
Mm.
Så att det där är ju lite grann människor och individuell stil, men återigen, tittar man väldigt mycket på öppet vattensimning, där det då det blir en helt annan ekonomi och man har helt andra förhållanden att förhålla sig till, så är det väldigt mycket högfrekvenssimning. Och det är ungefär, det är ungefär som löpning, samma sak där. Även om man inte, jag menar, oavsett om man springer maraton på 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, så kan man ha en teknik där man är lätt och snabb på foten. Det är ju liksom ingen som hoppar 3 steg när de springer maraton som effektiv teknik. Det är ingen som så här riktigt långa älgande steg där man fastnar på foten en kvart. Det finns ju inte. Utan riktigt duktiga löpare, oavsett nivå, alltså tekniskt duktiga löpare har ju en snabb högfrekvens. Men när duktiga löpare har allihopa 180 steg i minuten. Och man har lite grann samma i simning där, att man behöver ha ett bra driv då. Och där har vi ju då tyvärr sån här total immersion teknik som vi absolut avskyr då, som är den absoluta motsatsen till det vi lär ut då. Det är ju att i bästa fall lära människor att promenera, men knappt det.
Mm.
Som ju är absolut inte passar någon när det gäller att simma bättre. Möjligtvis att det kan lära någon att överleva i vatten fast i slow motion, men absolut inte i något sammanhang lära folk att simma fortare. Ja, och då är vi ju i en punkt där man kan sammanfatta det här och säga så här, att ett stort misstag är att man försöker simma snyggt. Och vad har vi att säga om att försöka simma snyggt?
Nej, att vi skiter i det. För att det finns inga stilpoäng som delas ut för att simma snyggt. Det brukar vi ju säga. Och
istället för att simma snyggt, vad ska man göra?
Simma fult.
Simma fort.
Ja.
Ja, men simma effektivt.
Man ska inte bry sig om det där. Alltså, jag tror att estetiken i simningen, det är klart att se de bästa simma, återigen det här vad man har sett på tv, att se de bästa simma, det är ju fantastiskt liksom.
Men det är skvätter.
Det är skvätter som fan.
Och det är hög frekvens.
Och det är hög frekvens.
Nej, men och det är snyggt att simma fort.
Det är snyggt att simma fort. Och jag tror så här att nu har nog folk förstått att det här är nej, men man ska simma, alla har ju en individuell stil givetvis, och det man hittar väl den efter ett tag. Men det finns liksom inga stilpoäng som delas ut, och just det här med sträcka, glid, höga armbågar, nej, det är ju inte en funktionell stil.
Absolut inte. Och försöka att simma snyggt leder ju nästan alltid till en väldigt spänd simning, en stel simning, en överkontrollerad simning. Allting med simning ska vara avslappnat. Det ska vara avslappnat och mjukt. Det har man inte sagt att det är fritt från ansträngning. Det är väldigt jobbigt att simma. Men man ska inte försöka simma snyggt. Försök istället att simma effektivt. Och det är ju att det är kombinationen av energiåtgång och fart. Antingen att man simmar fortare med samma energiåtgång, eller att man simmar i samma fart med lägre energiåtgång. Men nej, undvik att försöka simma snyggt.
Och nu kommer de tre sista punkterna som jag tycker är faktiskt extra intressanta i det här. Och punkt nummer 8 då. Du försöker simma så långt du kan. Det här är ju en fälla.
Det är ju en fälla i simträning, därför att många tar med sig, och det jobbar vi ju hårt med på våra simkamp, att förklara hur man lägger upp ett simpass och hur man ska göra när man simtränar. Därför att många kommer ju med någon annan idrottsbakgrund eller träningsbakgrund. Alla har ju sprungit kanske eller cyklat, och man sticker ut och springer. Man springer en mil eller sådär. Vilket ju är ett bra sätt att träna löpning på kanske. Men när man simmar, om man inte har den här... Ja, om man inte har sprungit tidigare så skulle man ju inte ge sig ut och springa en mil det första man gör. Om man nu aldrig har sprungit utan bara promenerat, så börjar man ju med korta sekvenser löpning. Om det ska vara konstruktivt. Man börjar med att kanske springa en minut, och så går man 5 minuter. Därför att det hade slitit så mycket. När det gäller simning så har man ju inte den fysiken, och man har inte rörelseekonomin för att kunna simma längre distanser i sträck på ett effektivt sätt. Så vi skulle aldrig säga till våra adepter, ja, då hoppar vi och simmar 500 meter. För det vet vi att det har blivit värdelöst. Det har blivit dåligt på så många olika sätt. Istället säger vi så här, ja, nu ska vi simma 500 meter visserligen. Men vi ska simma det i 20 intervaller om 25 meter. Vi ska bryta upp den här 500-ringen i så korta intervaller vi kan göra i bassängen. Och det är 25 meter. En längd, våran 50 då, så har vi en vägg i då. Och vi ska ta 20 sekunders vila mellan de här intervallerna, så att vi simmar 500 meter och den simmade distansen kommer att simmas på ett så mycket, mycket bättre sätt än om vi bara sträcksimmade. Och det är det stora misstaget som många gör. De går ner och simtränar och så simmar de en timme i sträck, och det blir helt jättedålig teknik, jättedålig rör. Det blir det här promenerande, ett överkontrollerat, superlångsamt, någon form av slow motion, sengångar i stil, promenad. Istället så ska man då simma väldigt mycket, så att säga, korta intervaller. Och de behöver inte vara stenhårda. Det handlar bara om att de ska vara tillräckligt korta för att man ska kunna simma med en relevant teknik. Och det är, många så här fattar inte att det också är överförbart. För därigenom så gör man det då på varje simpass, bygger på, och sen simmar man lite 50 såklart. Och till slut simmar man lite hundringar. Jag menar, jag kan ju säga att efter att ha simmat ett helt liv, jag simmar ju till 80% av all min bassängtid. Till 90% så simmar jag ju 50 och hundringar.
Mm.
Fortfarande. Det är bara att jag kan simma långa pass, men jag kan simma 50 gånger 100. Jag kan simma 100 gånger 50. Jag kan simma jättelånga 2-timmarspass med massa intervaller, men det är hela tiden uppdelat i kortare intervaller, så att man... Och det är ju också så, tränar ju alla simmare. Det är traditionell, men jag tror inte Sara Sjöström någon gång gör en 1000 meter rakt i bassängen. Hennes möjligtvis insim då eller någonting, men annars är det uppdelat i korta intervaller hela tiden. Där man har ett fokus på det man ska göra. Så där är ju liksom själva grejen. Där är ju den riktiga lärdomen som många drar av våra simcamp, att för att utveckla den här tekniken och kunna få med sig den till att den blir en normal teknik som man sen kan simma längre med, och som man sen har lite olika växlar i, där man kan simma lugnt, simma ganska fort eller simma så fort man vill, kan, så är det på det sättet man lär sig, precis på samma sätt som man ska lära sig att bli en löpare.
Och en annan aspekt av det är ju givetvis att det blir roligare att bedriva simträning på det här sättet, för att till syvende och sist så handlar det ju, simträning handlar ju om att röra sig mellan två väggar i vatten. Mm. Och det är ju inte jättekul jämförelsevis kanske med att springa i naturen och upptäcka, kanske springa över ett fjäll eller liknande. Det blir träning på ett helt annat sätt. Så att vad vi eftersträvar här är ju att försöka lura hjärnan lite med att faktiskt dela upp saker. Ska du simma ett pass på kanske 3000 så bör du ju liksom ha små, små delmål hela tiden så att det blir kul att simträna. För det finns inget roligt med att simträna 3000 meter i ett sträck.
Nej,
det blir bara dåligt och tråkigt och långsamt och
ineffektivt. Lite slöseri med tiden eller dåligt utnyttjande av tiden.
Och de enda gångerna det är okej, det är ju när man kommer ut och simmar öppet vatten.
Ja, men då är man på väg någonstans.
Då ser man en kobbe där ute och så ser man, ja men idag simmar vi och rundar kobben. Det är 1500 meter dit och sen är det 1500 meter hem då. Och det är ett äventyr. Det är ju en upplevelse på ett helt annat sätt.
Och då har man ju fått med sig den här tekniken från bassängen innan. Ja. Då. Det är ju det som är grejen liksom. Då har man lärt sig att springa då, om vi använder den metaforen då. Och att som ett litet tillägg till det så kan man ju säga att när man så simmar intervall i bassäng så ska man ju använda då den här paceklockan som finns. Och för då lär man ju sig så här att okej, nu ska jag simma, jag ska inte simma 1000 meter i sträck, men jag ska simma 20 stycken intervaller om 50 meter. Och jag ska göra dem på starttid 1:30. Det innebär att varje ny 50 jag startar var 90:e sekund. Och så ska man ju kolla då vad man lägger 50:orna på. Och man kanske lägger dem på 1:10 när man börjar simträna. En månad senare lägger man dem på strax över minuten. Och sen till slut så lägger man alla de här 50:orna under minuten. Och det är ett sätt att också mäta att okej, den relativa ansträngningen kanske känns lika hård. Det upplevs ungefär lika jobbigt, men man märker att man simmar mycket, mycket snabbare.
Mm.
Och det är ett sätt liksom att mäta framsteg. Och det gör ju, precis som du säger, det gör simträningen mycket mer intressant. Den gör den mer mätbar. Den gör den mer nu-fokuserad. Jag har ett fokus på varje längd som jag gör som är tydligt. Man har en start i, man har någonting att hänga upp det på. Så att allting är ju byggt i serier, intervaller. Och är man nybörjare då, väldigt korta intervaller. Så att för all del, simma en timme. Men gör då 80 intervaller om 25 meter. Mm. Starta var 45 sekund. Så är det en timme simning.
Och man behöver ju inte vara orolig för, om man då tränar för en Ironman eller Vansbrosimningen eller en halv Ironman, att man bara har simmat 25er och 50er kanske en hel vinter. Och sen då ska man helt plötsligt simma 1900 meter eller 3000 meter eller 3800 meter i ett streck.
Kommer gå alldeles utmärkt.
Mm.
Och man gör ju naturligtvis lite rena raka simningar också på vatten. Vad vi pratar om är ju att lära sig en... Vi pratar så här, hur tar man steget från att promenera simning till att springa simning?
Mm.
Det är ju det vi pratar om. Att det är ju koordination... Det är teknik och sen är det också fysik. Fysiologi rent då. Då är vi framme vid punkt nummer 9 och det har ju med det här med fysik och fysiologi. Många tror ju så här att man kommer till en punkt där man förväntar sig att simningen ska kännas lätt. Och det är ju ett misstag.
Ja.
Kan man väl säga. Du väntar på att simträningen ska kännas lätt. Jag klassar det som ett misstag. Man tänker så här, åh det ser så ansträngningslöst ut när Jonas simmar eller när Sara Sjöström simmar. Eller, nej men det är det inte, vi är sorry att säga det. Men simning när det görs på rätt sätt kommer alltid vara rätt så intensivt. Om man inte då vill promenera simningen, för då är det ju enkelt.
Mm.
Men har man ett bra driv i simningen så är det så här att nej, men det är en ganska högintensiv, det är en ganska jobbig motionsform.
Mm.
Så att det är klart att man ska komma in i ett gött flow. Men det är ju aldrig så att simningen så här är att man inte behöver ta i för att det ska, man ska simma bra.
Då gör man något annat. Nej, men simningen, ju mer man kommer in i simningen desto större register och spann har man ju här att kunna... leka med olika farter och kunna skapa olika pass. Det är ju väldigt kreativt simning också på det sättet att man kan, ja men idag ska jag simma 4000 eller ja, och jag ska dela upp passet på det här sättet. Det kanske blir, första tusingen blir såna här drills och lite, ja, att man bygger ju simträningen på roliga sätt och på väldigt varierande ansträngningsnivå också.
Ja, och sen att man jämför också så här, man har kanske en klassisk, man har en typisk serie och den testar man av sig själv på då och då. Men det är som att citera, jag tror det var Greg LeMond, gamla proffscyklisten, som sa så här, the pain never goes away, you just go faster, sa han.
Ja, just det.
Jag menar, med tiden, om du tränar hårt, det kommer alltid vara ansträngande att cykla upp för ett berg. Men när du är mer fit så gör du det bara bättre och snabbare liksom.
Ja.
Och det är lite grann så med simning. Det är klart, sen har man ju olika nivåer i det hela, men att simning är, och det är också fördelen med simning, man kan få ett fantastiskt bra fyspass med väldigt lågt slitage som man återhämtar sig snabbt ifrån.
Det finns ju få träningsformer faktiskt, tycker jag, där man har en sån god känsla i kroppen efteråt som simning. Om man har kört ett bra simpass och man kanske har sparrats lite med kompisar som man har simmat med och riktigt så här, ja, då fastän man känner sig, man känner att man har gjort något med hela kroppen. faktiskt.
Det sista misstaget är då, Jojo. Vad är det sista misstaget på våran lista över de 10 värsta misstagen när det gäller simträning?
Det är att man tänker sig så här, att man genom att kolla mycket på YouTube så kan jag bli bättre på simma.
Och därigenom också skjuta upp de nödvändiga bassängsimträningarna.
Bättre att kanske åka till en simhall och bara köra och bara testa.
Bättre att veta vad man strävar efter. Det kan vara visserligen vara bra att kolla av ett YouTube-klipp och så här, för att bekräfta det vi pratar om här idag. Och att titta på riktig simning, inte såna här tutorials, för det kan man fuska till hur som helst, utan titta på vad riktiga simmare gör när de simmar på riktigt. Mm. Och primärt då öppet vatten, för det är det väldigt mycket vi pratar om här. Men att man kan inte komma undan med att man faktiskt behöver komma ner till bassängen och träna, och repetition is the mission. Simträning blir man bra, man blir bra på simning genom att simma, så är det.
Det är, och det är, varför det är viktigt att belysa i dagens tidevarv, säger man tidevarv?
Det säger man.
Ja. Är ju kanske att vi, nej men det finns ju egentligen ingen idrott man kan bli bättre i genom att titta på YouTube. om vi ska vara ärliga.
Om man inte är en e-sportare kanske?
E-sportare är ju så, det är sant.
Men de
det är
behöver
sant.
Nog också gamea då för att bli bra kanske.
Ja, de behöver nog gamea.
Men man har ju träffat många genom åren så här som... Ja, men man ägnar mycket tid åt så här YouTube grejer och sen så testar man och så blir det så här spänt och överkontrollerat, så ger man upp väldigt snabbt. Nej, men simning är, man måste ge och köra. Vi säger att våra adepter, de har kört 4 simpass nu under 4 simpass på kortare tid än 48 timmar. Mm. Och vi säger till dem så här: okej, ta det lite lugnt imorgon, men gå ner till poolen igen på tisdag och ta tag i det här direkt och liksom kom upp på den här permanent. Ta liksom, ligger man i här nu ytterligare 10-20 pass så kommer man att ta sig till en permanent högre nivå.
Mm.
För då har man liksom kommit in i den, då har man tagit den inlärningskurvan till en ny nivå. Och det, då är det liksom så himla mycket mer värt. Och så är det verkligen med simning. Det är ett nytt element, man jobbar på ett sätt, andningsmönster, man jobbar med kroppen på ett sätt som det inte finns någon... Det finns liksom ingen överföring till landträning. Det är klart att det alltid hjälper att vara i bra form, fitt och rörlig och stark, såklart. Men vi har ju människor som är fitt, starka och rörliga som fortfarande är ganska dåliga på att simma. Därför att det är så mycket specifika rörelsemönster i simning. Så att det bara är att köra. Man är inte världsmästare på alla pass. Ibland känns det konstigt, ibland känns det inte trögt. Men det är verkligen så här, genom att träna och veta vad man strävar efter när man tränar. Ett bra simpass då, för att avsluta då, Jojje. Ett bra simpass är att värma upp lite grann, kanske 10 minuter, det är uppvärmning för kroppen. Att kanske lägga ytterligare 10 minuter på lite teknikövningar, sånt som man vet att man kanske behöver jobba mer på. Man kan ha haft någon som kommer med lite instruktion, så här, det är alltid bra att ha haft någon som är duktig på det här som kan hjälpa. Varför inte komma på ett av våra simkamp? Våra adepter som åker hem nu vet vad de har. De har 3 nycklar var en av dem där de vet vad de ska förbättra. Och sen så kör man några huvudserier. Det kan vara 40x25, det kan vara 4 varv om 15 eller 16x25, det kan vara 30x50 om man har simmat ett tag och så vidare. Och så har man lite avsim och det är ett simpass. Tydligt, konkret, med en plan, repetera.
Mm.
That's it.
Det behöver inte vara svårare.
Nej, det är inte svårare, men det är inte enkelt. Alltså så sätt, alltså det är inte svårt att förstå, men det krävs ett arbete att göra det.
Absolut. Simning är ju, som sagt, det är ju fantastiskt. Ni som sitter där hemma eller var ni nu sitter som funderar så här, men det kanske vore gött att ta tag i den här simningen. Det är ju något man har med sig hela livet. Jag lärde mig simma liksom på uppstuds egentligen för att jag skulle köra Ironman i Kalmar, eller det heter då Järnmannen i Kalmar. Och jag lärde mig simma för att det var en del av triathlon. Men simningen är ju något som har liksom... Det har ju varit en del av mitt vuxna liv när jag har gjort massa simäventyr och swimrun-äventyr och sådär. Alltså, det är ju...
Ja, det har berikat ditt liv.
Det har berikat mitt liv på väldigt bra plan, på bra sätt. Och nu tänker jag ju så här, när jag har barn då, för att återknyta till det, så tänker jag att jag vill lära dem simma mycket tidigare än vad jag lärde mig simma. Jag lärde mig simma, vad jag tror, ganska sent, 7-8 års ålder. Och jag tror att lära sig och kråla kunde jag ju inte. Ja, sen tog det ytterligare liksom 20 år då innan jag lärde mig krål. Och jag vill ju lära dem krål tidigt liksom. Klart. För jag tror att det är en väldigt bra skola.
Så att, och det ska vi också säga, vi ska inte baktala någon annan simverksamhet, men var lite vaksamma på att en del lär ut simning på lite tveksamma premisser, tycker vi då, där man lär ut simning med mycket tummen i armhålan, mycket benspark, mycket sträck och glid. Och vi har ju en hel del i vår verksamhet som har gått hela terminer där och inte lärt sig ett skit. Och så bara, jaha, är det så här enkelt? Jaha, är det så här det ska kännas?
Det som är roligt faktiskt är att under det här lägret hade vi en person som var simtränare i en kommun. Och den personen kom hit för att själv lära sig och få lite nya, kan man säga, influenser för sin egen utlärning då. Och hon sa ju själv att det var väldigt, ska man säga, upplyftande att kanske också tänka i enklare termer, att lära vuxna simma på det sättet vi lär vuxna simma. För att det är en enklare pedagogik liksom, än att tänka liksom elitsimning och sen försöka överföra det på liksom motionärer som inte har fitnessen, inte har rörligheten, inte ska använda simningen på det sättet som elitsimningen använder den.
Ja, den klassiska bassängsimningen framförallt.
Precis.
Ja,
precis. Så att hon åkte därifrån med ett stort leende.
Det är jättekul. Vi har dessvärre inga fler simcamps under våren. Vi kommer ha vårt första öppna simcamp i september. Vi kör alla våra simcamp i Borås därför att vi har fantastiska arenor att vara på här. Vi har väldigt god tillgänglighet. Vi kommer ha ett simcamp i september och ett i december. De kommer att öppnas relativt snart för bokning. Jag har en open water dag, en open water clinic där man till viss del gör de här grejerna, eller det är som en liten crash course i simning där man kör då ett bassängpass och sen två öppet vattenpass, och den är på våran nationaldag den 6 juni också i Borås, och det kan man anmäla sig till via kolting.se då, min hemsida. Men det är ju fritt fram att bara börja simma hur som helst naturligtvis. Det är bara att ta tag i det och våga, och att bara gå ner till poolen, köpa sig ett par bra simglasögon, träningsgrejer, en dolme, bra simkläder och köra på faktiskt. Och är det någon, jag menar, jag är ju nu när Lidebergsbadet sen öppnar, då är jag där nere hela tiden. Mm. Ser man mig och vill ha några tips, fråga bara. Jag visar mer än gärna lite grann. Kanske inte en hel sim coachingklass, men jag menar, om det är någon som säger så här, gör jag rätt när jag gör så här, så lovar jag absolut att hjälpa till. Så att,
är det ingen som hugger dig sådär?
Jo, det gör det, och ibland, ja. Men jag är lite så här, ibland känner jag för att jag skulle vilja störa människor. Det gör jag aldrig. Nej, det gör jag aldrig. Ibland frågar jag, ibland kan jag fråga så här lite försiktigt, vill du att jag ska ge dig tips, kan jag ibland säga så här.
Ja.
Och då brukar det tacksamt emottas då. Men annars brukar jag inte
för
bara...
det där har jag också tänkt på, om man ibland när man simmar, man skulle verkligen vilja, fan, bara, hon fick till den där nyckeln, säger jag. Hon gör ju fel hela tiden där, och det stör liksom hennes simning. Men jag har faktiskt också undvikit i de situationerna. Och, ja.
Men ibland ser man att man får känna av det lite grann, men ibland har jag så här, ja, försiktigt frågat, så här, bara, ja, jag kan ge dig ett litet tips om du vill. Mm. Så då brukar jag uppskatta så sätt. Men det, hugg gärna mig, eller hugga någon annan som ser ut att veta vad de gör i vattnet, och fråga om lite tips och sådär.
Verkligen. Ja, kul. Bra, nu har vi pratat simning hur länge som helst här.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Återigen, ursäkta för att den här podden kommer sent, ovanligt sent. Vi har gjort vårt bästa, det är faktiskt det
senaste. Men har du lovat dem något? Har du något förhållning till dina lyssnare?
Nej, jag har inte lovat, men man vill ändå vara en trogen, man vill ändå vara en trogen publicist av podden.
Men det är ingen som mässar dig privat och säger så här, fan, det är för jävligt att inte få.
Nej, faktiskt inte den här gången. Den har varit sen någon gång tidigare, men det är trevligt, och att våra poddlyssnare har lite tålamod då, men man vill ju ändå publicera den veckoliga podden. Det är viktigt faktiskt.
Ja. Och vilket avsnitt var det här nu igen? Det är helt
vara lite tveksam där, men jag är ganska säker på att det här är avsnitt 214 i podden. 214 avsnitt. 214 veckor i rad, det gör ju.
Det är en streak.
Det är en poddstreak. Nästa vecka kommer podden som den ska göra, antingen publicera.
Lovar du det?
Jag lovar det.
Ja,
jag lovar det. Den kommer komma på torsdag kväll eller fredag morgon när vi... Niklas som möjligt publicerar, han är som sagt lite ledig för tillfället då. Och då kommer vi att göra med Martina Johansson High Fat Fitness, kommer bli ett fantastiskt frågeavsnitt. Och vi tackar er återigen för er tålamod, tack för att ni har lyssnat. Tack till dig, Joje.
Får jag avsluta med att simma lugnt.
Det är en riktig nördig. Ska jag säga något annat då? Ända in i kaklet då, säger jag då.
Ja, bra.
Ända in i kaklet.
Då kör vi då. Simma lugnt.
Ända in i kaklet. Och tack för oss.
Tack.